Och ämnet för ikväll kan man säga är meditation eller bön, om vi vill spetsa till det. Och vi kan, jag tycker ni kan se det här som en form av diskussionsinledning, där jag ska försöka sätta in de här två begreppen och företeelserna, meditation och bön, i sina sammanhang. Och att vi sen kan kanske ha en diskussion omkring det. Så, meditation eller bön. Jag ska ta upp 7 punkter här. Och innan jag går in på meditation och bön, så vill jag börja med någonting självklart, som är punkt nummer 1. Vi är alla filosofer. Det är min första punkt. Vi är alla filosofer. Det hoppas jag att ni visste efter så här många dagar på Labri. Vi är ju inte filosofer allihopa i betydelsen att vi studerar filosofi på akademisk nivå. I den betydelsen är vi inte filosofer. Men vi är filosofer, vi som sitter i det här rummet, och alla människor på det här jordklotet, i den betydelsen att vi alla ger svar på de grundläggande filosofiska frågorna. Alla svarar vi på frågorna om: vad är det för värld vi lever i? Vad är verkligt? Och vad är bara inbildning? Vad är rätt? Vad är sant? Vem är jag som människa? Finns det ett mål och en mening med tillvaron, och så vidare? Medvetet eller omedvetet så svarar vi alla, genom våra ord eller genom våra liv, på de här frågorna. Så i den betydelsen så är hela vårt liv ett filosoferande. Vi svarar varje dag på grundläggande frågor, på grundläggande filosofiska frågor. Och vi har egentligen inget val. Vi visar ju i våra liv varje dag vad vi anser vara verkligt genom hur vi lever. Om vi tar en väg, om den är verklig, det visar vi i våra liv. Om vi tror att Gud verkligen finns, det visar vi i våra liv. Om vi tror att någonting är rätt och något annat är fel, det visar vi i våra liv. Eller om vi tror att allting är likgiltigt, det syns och det hörs runt omkring oss. Så vi har inget val som människor. Alla måste vi vara filosofer. Däremot har vi ett annat val, nämligen valet mellan att vara goda och dåliga filosofer. Och vi kan välja mellan att vara medvetna och omedvetna filosofer. Vi kan välja mellan att vara konsekventa eller inkonsekventa filosofer. Men filosofer är vi. Så det är hög tid att sätta en ny titel på visitkortet. Eftersom vi är filosofer, så tycker jag att det är väldigt viktigt att vi blir medvetna, var och en personligen, om vad det är för filosofi som mitt liv uttrycker. Vi blir medvetna om vad det är för filosofi jag uttrycker med mina ord. Att vi tänker igenom så att den filosofi som jag till exempel säger med mina ord, som min mun bekänner sig till, att den ligger i överensstämmelse med vad mitt liv och mina handlingar vittnar om. Till exempel, ger jag människor ett större värde än djur och materia? Blir jag moraliskt indignerad över apartheid i Sydafrika eller över ett inbrott i min bil? Gläder jag mig över musik, över litteratur, över skönheten, över vänskap och kärlek? Om jag ger uttryck för de här sakerna i mitt liv, då behöver jag ju en filosofi som kan förklara och göra rättvisa åt detta, som mitt liv redan vittnar om. Men det är inte bara så att vi i våra egna liv filosoferar och gör uttryck för en filosofi. Jag tror också att alla de företeelser vi möter i samhället och kulturen också går tillbaka till en viss filosofi, uttryck för en viss syn på livet och världen. Det som vi möter i böcker och filmer och tidningar och musik, som vi möter från artister och politiker och läkare och så vidare, vi behöver tänka igenom det och behöver vara medvetna om att det som vi möter förmedlar alltid mer än vad det på ytan ser ut att förmedla. En film som har det ser ut att förmedla en stunds underhållning på ytan. Samtidigt förmedlar den någonting djupare, nämligen en viss syn på livet. Kanske att allting egentligen är trivialt. Kanske filmens budskap är att ingenting i livet spelar någon roll. Låt oss skämta bort allting. Vi måste se att Allting förmedlar mer än vad det på ytan ser ut att förmedla. Lär oss att koppla alla företeelser och tänka igenom. Vad ger de för uttryck för värdering, för livssyn, för verklighetsuppfattning? Det var min första punkt. Vi är alla filosofer och det är kopplat till den här frågan om meditation eller bön. Vi behöver sätta in också de här frågorna i ett filosofiskt sammanhang och inte bara bedöma dem som liksom isolerade företeelser. Min andra punkt är varför meditation? Varför har meditation blivit så populärt i västerlandet idag? I det som ofta kallas för New Age så är ju meditation ett ganska markerat inslag. Österländsk inspirerad meditation går igen i många sammanhang inom New Age i lite olika varianter, men på många områden. Och vi ser idag att det är inte bara Bobby i Dallas eller Crystal i dynastin som mediterar, utan väldigt många vanliga människor också i Sverige. Idag så talas det här i Sverige om meditationsrörelsen. Svenska Dagbladets idagsida har använt det ordet meditationsrörelsen som om det var en verklig rörelse i Sverige. Och den här meditationsrörelsen, om vi vill kalla den så, den ser vi också i kyrkan. På många håll så börjar man ta upp meditation, också österländskt inspirerad meditation. I Lund så har det varit mycket populärt. Lykris har haft på sitt program haft en kväll om senmeditation. Det har varit teologgrupper som har haft senmeditation varenda samling under en hel termin. Och meditation ingår som en obligatorisk del i prästutbildningen numera. Så det kommer på rätt så bred front också i kyrkan. Och det ger ju extra anledning att försöka förstå och också försöka bedöma. Hur ska man se på meditation? Vad är det? Den här frågan, varför meditation? Varför kommer det just nu? Det är givetvis en oerhört komplex fråga. Svaret är säkert komplext. Det finns många olika anledningar. Jag ska ge några antydningar om var anledningen bland annat kan ligga i alla fall. Som jag ser det. Och jag tror att det bland annat går tillbaka till att här i västerlandet så har vi stängt universum. Vi har uteslutit Gud och stängt universum så att det har blivit ett slutet system, en maskin av enbart natur och enbart av förutsägbara lagar. Där allting fungerar lagbundet som en maskin. Där ingenting längre finns som motsvarar människans personlighet. Utan där allting annat är opersonligt. Där ingenting i kosmos motsvarar människans behov, hennes längtan, hennes personlighet. Hennes längtan efter mening och värde, efter betydelse och hopp och gemenskap och så vidare. Utan allt har blivit en stor maskin. Detta går ju tillbaka i västerlandet, bland annat tillbaka till upplysningstiden. Och sen har det som man sa vid upplysningen har präglat västerlandet mycket, mycket starkt. Jag har gjort en liten overhead här som är mycket schematisk. Den historiska bakgrunden, man kan säga att det här med New Age och meditation, den omedelbara historiska bakgrunden är studentrevolten och ungdomsupproren på 60-talet som fick två inriktningar. En politisk som ganska strax vek av åt vänster och en religiös som vek av åt öster. Den politiska är ju i stort sett utdöd idag. Medan den religiösa riktningen har överlevt och blomstrat mycket starkt den österländska religiositeten. Så det kan man säga att det är den omedelbara historiska bakgrunden. Går vi längre tillbaka så kan man se att i historien finns det ofta en vågrörelse mellan materialism och där man betonar materien, den fysiska världen, betonar människans förnuft. Och sen det motsatta då, en idealism där man betonar det utomvärldsliga, det som går utöver det materiella, där man betonar mystiken istället för förnuftet. Och man kan se det på en sån här vågrörelse vid upplysningen på 1700-talet. Då var det människans förnuft, det var denna världen som gällde. Det slog över i 1800-talet i romantiken, där man sökte sig utöver den här världen, där man var irrationell i mystiken. Det slog över tillbaka sen igen i materialismen på 1900-talet. Och nu har vi levt med det ett tag, och nu är vi på väg över igen i mystiken, i det irrationella, i New Age. Det är klart, det här är oerhört schematiskt, och det har hänt väldigt mycket mer, va? Än just de här vågrörelserna. Det finns ju enormt mycket mer inom det. Men samtidigt så tror jag, om man i stora drag kan man säga att det finns en sån pendelrörelse däremellan i det icke-kristna tänkandet. I det icke-kristna tänkandet. Så man kan tala om en vågrörelse i historien där vi nu slår över i New Age, och där meditation kommer som en viktig del av det. Man kan också tala om en linje i historien. Och det här blir också väldigt schematiskt och förenklat. Men samtidigt tror jag att det kan ligga någonting i en sån här översikt. När vi ser tillbaka i västerlandets historia, så fram till upplysningen, så har det varit präglat av teism, av en biblisk världsbild, av en biblisk verklighetsuppfattning. Vid 1700-talet så kan man säga att det slår över in, eller det sker en förändring mot en deistisk uppfattning. Men alla avskaffar inte Gud helt, utan man räknar kanske fortfarande med en skapargud, någon som ligger bakom det här, den här världen, men som sen har dratt sig undan, som har lämnat världen. Universum fungerar som en klocka som går av sig själv. Gud uppehåller inte den, och han ingriper inte, och han talar inte och handlar inte, utan han är avlägsen. En deistisk syn som bara är en mellanstation till en naturalistisk syn som slår igenom tidigare på 1800-talet. Att man avskaffar Gud helt och hållet. Att naturen är allt som finns. Livet har uppkommit av sig själv. Det fungerar av sig självt. Och det finns ingenting mer än natur. Som i sin yttersta förlängning och i sin yttersta konsekvens leder till en nihilism. Som många tänkare har nått fram till på 1900-talet. Ett totalt förnekande av alla värden och alla kvaliteter. Nihilism, det kommer av det latinska ordet nihil, som betyder noll. Alltså, man reducerar ner allting till noll, till intet. Så vi har hamnat i en återvändsgränd, kan man säga, i det icke-kristna tänkandet i västerlandet. Man har reducerat det mänskliga livet till noll. Men det är ju en absurd situation som ingen i längden kan leva med. Vårt eget väsen, vårt eget jag som människor, talar ju med all tydlighet om att jag är mer än noll. Att livet är något. Och lösningen på det här problemet, det ligger ju i att vända om till den levande guden. Men om man inte vill det, och om vi ser generellt i vår kultur, så vill man inte det. Vad gör man då? Ja, då finns det en tragisk väg ut ur nihilismens dilemma. Om man har stängt universum för Gud och gjort det till ett slutet system, till en stor maskin som går av sig själv, och sen så vill man fly ur det här fängelset som man själv har byggt, då återstår en väg, den irrationella vägen, den mystiska vägen. Som någon har sagt, the only way out is in. Och det är det vi ser nu. Man har hamnat i en återvändsgränd, i nihilismen, istället för att gå tillbaka till den till Bibelns Gud, så söker man sig in i sig själv, i mystiken, i det irrationella. The only way out is in. Man lämnar den yttre verkligheten för att gå in i sig själv, för att skapa sitt eget universum som kan liksom motsvara på något sätt vem man är, tänker man sig. Man lämnar den yttre världen med alla dess konflikter, spänningar, frustrationer, för att söka sig inåt mot ett eget universum, mot en konfliktlös frid, mot en kosmisk enhet där alla skillnader upplöses, alla spänningar jämnas ut. Som jag ser det, så är New Age reaktionen på de dåliga livsåskådningar vi har haft i västerlandet sedan man lämnade kristendomen. Och meditation är också en, på ett sätt en reaktion mot det dåliga vi har haft. Problemet är att det är lika dåligt som det det reagerar mot. Det här var ett litet kort enkelt försök att ta fram några faktorer som har bidragit till att den här mystiska vågen väller över oss med New Age, och där meditation står väldigt i förgrunden. Vad är då meditation? Punkt 3. Vad är meditation? Här är tre underavdelningar här på denna punkten. Vad är meditation? Konkret så är meditation en teknik. Den österländskt inspirerade meditationen är en teknik med vars hjälp man kan sluta att tänka. Meditation är en icke-kognitiv, en icke-förståndsmässig, icke-intellektuell mental aktivitet. Det handlar om att få sina tankar att stanna, att tömma sitt medvetande. Så länge man tänker så mediterar man inte. Och så länge man mediterar så tänker man inte. Meditation och tanke utesluter varandra. Det kanske låter förvånande, därför att man har hört att man ska sitta och tänka på en ljuslåga till exempel, eller en blomma. Så det verkar ju som om man verkligen ska tänka. Men detta att man ska tänka på en ljuslåga eller en blomma eller en speciellt mantra eller en sån här zenparadox, det är inte att man egentligen ska tänka och analysera ljuslågan eller blomman, utan det är bara ett medel för att få tankarna att stanna. Att man koncentrerar sig så på en sak så att man till slut inte tänker, utan tankeverksamheten har avstannat. Så fort man tänker så innebär det att man gör skillnad. Man skiljer det ena från det andra. Man skiljer mellan subjekt och objekt. Det som är logikens grundregel, tänkandets grundregel, det är ju att A är inte detsamma som icke-A. Alltså man skiljer ut A från det som inte är A. Man gör en skillnad. I meditation så är målet att man ska transcendera tänkandet, gå utöver tänkandet så att alla skillnader upphör och så att tankarna stannar. Det handlar om att försöka nå ett förändrat medvetandetillstånd där alla kategorier av subjekt och objekt, av tid och rum, av orsak och verkan, av logik och moral och så vidare, inte längre gäller. Men varför ska man då stanna tankarna? Om man lyssnar på en del företrädare här i Sverige så får man många pragmatiska skäl till detta. Man säger att om man mediterar och stannar sina tankar så leder det till att man känner en stor frid, man kommer i balans. Det leder till att tankarna renas så att man kan tänka bättre sen, så att man får ny kraft. Det leder till att man förstår sig själv och sin identitet och så vidare. Många pragmatiska skäl, alltså det här leder till att du kommer att må bättre. Och det låter ju för sig bra. Men samtidigt är jag inte nöjd med det svaret. Därför att jag vill inte ha endast pragmatiska svar. Utan jag vill försöka ta reda på, vad är detta relaterat till för filosofi? Ni har inte glömt min första punkt. Allting är relaterat till någon filosofi. Så frågan är, vad ger det här uttryck för? Vad är den bakomliggande livssynen som meditationen sen är ett uttryck för? Jag är ju en filosof, så jag måste lära mig att bedöma allting utifrån den aspekten. Filosofiskt så är meditationen ett uttryck för monism. Filosofiskt är meditation ett uttryck för monism. Den går tillbaka till den österländska monismen, som innebär att allt är ett. Jag ska byta overheadblad här. Vad innebär detta med monismen, att allt är ett? Jo, man menar att alla de skillnader som vi gör mellan subjekt och objekt, mellan dig och mig, som vi gör skillnader i tid och rum, alla de skillnader vi gör i språket, med tänkandet och så vidare, de är bara någonting som finns i vårt huvud. Den egentliga verkligheten är en enhet. Allting är ett. Man kan inte skilja ut någonting från något annat. Monismen innebär verklighetens upplösning. Jag har skrivit ett citat här. Jag tror att det är från Shankara, som är den största monistiska indiska läraren. Han säger att Brahman alone is real. The phenomenal world is unreal. Och fenomenvärlden, alltså det är den världen vi upplever med våra sinnen, den finns inte. Det är bara Brahman som är den här allenheten. Det är det enda som är verkligt. Så monismen innebär att man upplöser verkligheten. Monismen innebär personlighetens upplösning. Samma Shankara, och det vet jag att det är från honom, han säger: Who are you? Who am I? Who is my mother? My father? Think of all this as having no substance. Leave it all as the stuff of dreams. Därför att vi finns inte som individuella personer egentligen, utan vi är ett med allt. Så man löser upp personligheten och som individer i det monistiska tänkandet. Och det, monismen innebär moralens upplösning. En zenbuddhistisk mästare har sagt: The conflict between right and wrong is the sickness of the mind. Det är ett av huvudproblemen, att vi har skillnad mellan rätt och fel. Det är en sjukdom. Vi måste se att allt är ett. Eller som Shirley MacLaine har sagt: Gott och ont harmonierar och förenas i den kosmiska kärleken. Vad nu kärlek har för betydelse i det här sammanhanget, om det är någonting där gott och ont förenas. Alltså, i monismen så säger man att allting ytterst är en odifferentierad enhet, att alla skillnader som vi tycker och ser och göra är illusoriska. Men den här yttersta enheten, den upplever ju inte vi. Vi kan ju omöjligtvis se eller förstå eller tänka att det skulle vara på det viset. Vi upplever inte det nu, utan vi måste förändra vårt medvetande för att kunna uppleva den sanna verkligheten. Och det är här som meditationen kommer in. Ska vi kunna uppleva den sanna verkligheten, då måste vi förändra vårt medvetande. Och meditationen är en teknik som har utarbetats utifrån en monistisk livssyn, med målet att man ska förändra sitt medvetande så att man kan inse att allt är ett. Så att man kan inte säga att en österländsk inspirerad meditation är en neutral teknik som bara går ut på att vi ska få oss att känna, nå bättre, känna oss mer tillfreds. Utan den går tillbaka till detta att ska vi förstå verkligheten så måste vi förändra medvetandet, stoppa vårt tänkande och så då kunna så småningom inse att allt är ett. Det finns ett buddhistiskt ordspråk om meditation som är så här: If you see the Buddha, kill him. Vad är poängen här? Jo, om man i meditationen möter Buddha, får en vision av Buddha, så dödar honom. Därför att då har man långt ifrån något mål. Då finns ju fortfarande skillnad. Det finns Buddha och jag. Jag ser Buddha. Då är inte allt ett. Så, kill him. Målet är att som en vattendroppe upplösas i havet. Att bli ett i den kosmiska enheten. Ofta är det här sånt här monistiskt synsätt också panteistiskt. Jag har skrivit det här. Att allting är Gud. Det är inte bara så att allt är ett, utan den här enheten är också, kallar man också Gud, eller ser som något gudomligt. Filosofiskt är meditationen monistisk, ett uttryck för en monistisk livssyn. Psykologiskt, det är den tredje punkten här, psykologiskt är meditation regression, tillbakagång. Och jag ska försöka förklara detta. Och det här har jag fått från en religionspsykolog i Lund som föreläste om just det, om det här. Psykologerna menar att ett nyfött barn upplever i stort sett en odifferentierad enhet med sin moder. Efterhand som barnet växer och i mötet med verkligheten så byggs det efterhand upp eller fylls i eller utvecklas strukturer och mönster i barnets medvetande. Med vars hjälp barnet och vi så småningom lär oss att förstå och relatera och orientera oss i den här världen. Och de här, de kallar det för kognitiva kartor. De här kognitiva kartorna, de här strukturerna och mönsterna i vårt medvetande blir finare och mer detaljerade efterhand som vi konfronteras med verkligheten. Och vi kan orientera oss bättre efterhand. Och här är då liksom en schematisk skiss av det mänskliga medvetandet. De här strecken symboliserar hur de här kognitiva kartorna blir mer och mer komplexa efterhand. Det här innebär inte att jag förespråkar att det inte skulle finnas någonting från början hos barnet, inte alls. Men det som den här religionspsykologen menade, det var att meditation, det är att man skär igenom alla de här kognitiva kartorna som har byggts upp för att komma tillbaka till spädbarnsstadiet. Alltså att det inte handlar om mänsklig utveckling, att bli mer människa som en meditationsbok heter, utan det handlar om en regression, en mänsklig tillbakagång. Tillbakagång till spädbarnsstadiet. Meditation innebär att man stoppar den mänskliga utvecklingen och mognaden, menade han. Jag har gett tre svar här på vad är meditation. Det är en teknik som är utarbetad utifrån en monistisk livssyn, att allt är en enhet. Och den leder till en tillbakagång av personligheten. En regression. Min fjärde punkt. Vad är bön enligt Bibeln? Vad är bön enligt Bibeln? Jag ska tala om bönens sammanhang. Om meditation är en teknik för att harmoniera med kosmos sådant det egentligen är, så är bön enligt Bibeln språklig kommunikation, och nu uttrycker jag det väldigt torrt här, språklig kommunikation mellan två distinkta personer. Bön är språklig kommunikation mellan två distinkta personer, nämligen mellan en människa och den levande personliga guden. Vi kan tänka här på Jesu undervisning om bön. Fader vår. Och så vidare. Ja, filosofin bakom det här är också viktigt, precis som när det gäller meditation. Vad är så att säga den bibliska filosofin? Vad är verklighetssynen här? Enligt Bibeln befinner vi oss i ett personligt universum. Inte i en panteistisk betydelse att allting är ett uttryck för Gud, att Gud är allting. Men i ett personligt universum i den betydelsen att allting har sitt ursprung i en person. Som alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Och han har skapat den här världen. Och han har skapat oss som personer. Så det finns en levande, objektivt existerande person. En levande Gud. Som har skapat denna världen. Och denna Gud är treenig. I honom finns det tre personer i den enda guden. Som alltid inom Gud har älskat och talat. Utbytt gemenskap. Kommunikation har alltid funnits mellan personer. Bönens sammanhang, det är så här i treenighet. Personlighet och kommunikation och gemenskap har alltid funnits i den treeniga guden, mellan gudomspersonerna. Enligt Bibeln så har denna personliga gud skapat människan till sin avbild. Så att människan kännetecknas av personliga egenskaper. Att hon kan tala och kommunicera. Att hon vill och är skapad för att leva i gemenskap. Och att hon har ett gudsbehov eftersom hon är skapad till att leva i gemenskap med Gud. Gud har talat till människan. Gett henne en uppenbarelse på ett mänskligt språk. Bibeln. Och människan är inbjuden att svara. Och det här är bönens sammanhang. Människan är inbjuden att svara på Guds tilltal. och göra det på ett mänskligt språk. Och här är det väsentligt att se att det mänskliga språket duger för Gud att tala till oss på. Han har talat till oss på ett mänskligt språk. Varför skulle vi då säga att det mänskliga språket är inte tillräckligt för oss när vi vill kommunicera med Gud? Detta innebär ju att bön är någonting högst naturligt. Det är ingen liksom religiös, ingen liksom form av religiös yttring, utan det är egentligen något väldigt grundläggande och naturligt i det mänskliga livet. Vi är skapade för att leva i gemenskap med den personliga guden, att samtala med honom och leva våra liv inför honom. Och detta med gemenskap är något högst naturligt, för det har alltid funnits i Gud. Det finns oerhört mycket mer att säga om vad bön är. Bibeln säger oerhört mycket mer. Men detta är det sammanhang som det som sen Bibeln säger om bön, som det här är insatt i. Den treenige guden, där kommunikation alltid har funnits. Han har talat till människan som är hans avbild. Och vi är inbjudna att svara på det tilltalet. Punkt 5. Om man då jämför meditation och bön utifrån den här beskrivningen som jag försökt ge, så ser man att i meditationen så går det tillbaka på en syn som säger att universum ytterst sett är opersonligt. Det finns ingen person bakom, utan det är istället så att det vi upplever som personligheter, andra människor, oss själva, det är egentligen illusoriskt. Detta ska jämföras med det Bibeln säger, att ytterst sett finns det en person, Gud. Människan är en verklig person. Meditation utgår från en monistisk synsätt. Allt är en enhet. Bön hör hemma i treenighetens sammanhang, där det finns skillnad. Tre olika personer, samtidigt en Gud. I meditation så är det tystnaden som råder. Bön så är det tal, språk. Meditation är teknik. Där är det frågan om en teknik. När det gäller bön så är det frågan om en relation och aldrig om teknik eller yttre former i första hand. Det här är ju helt naturligt utifrån att meditationen går tillbaka till något opersonligt. Ja, då blir det teknikrelaterat. Bön går tillbaka till en person. Ja, då blir det relationsrelaterat. I meditationen så handlar det om att tömma sig. Det handlar om tomhet som något viktigt. Medan i bön så är det innehåll. Meditation så ska man stoppa tankarna, inte tänka längre. I bönen ska man använda sina tankar. Eftersom man talar med Gud så kan man inte koppla bort sina tankar. Om en människa talar till oss utan att tänka, så blir vi förnärmade. Det är en förolämpning att tala till en människa utan att tänka. Eller hur? Därför att det man säger då är rappakalja. Jag tror att det är en förlämpning mot Gud att tala till honom utan att tänka på vad det är man säger, vad det är man vill ha sagt, vad det är man vill tacka honom för, vad det är man vill be om och så vidare. I meditationen handlar det om att förändra sitt medvetande till en annan nivå som kan inse den sanna verkligheten. I bön så handlar det om att förändra historien, inte att förändra det som redan har varit, utan att det gör en skillnad i den faktiska världshistorien om man ber eller inte, eftersom Gud har lovat att svara. Och att bön aldrig är någonting likgiltigt. Bön är inte ett psykologiskt fenomen inom mig, utan jag säger någonting till universums herre som han har lovat att lyssna till, ta hänsyn till, på något sätt ge en respons på. Alltså kommer det att påverka den faktiska världshistorien, för mitt eget liv, för andra människors liv, för hela den här världen. I meditation så handlar det om en upplevelse bortom tid och rum. Bönen är grundad på och som ett svar på en uppenbarelse i tid och rum, att Gud har talat just i denna verklighet. Utifrån en sån här jämförelse så menar jag att det egentligen inte finns några förbindelselänkar mellan meditation och bön. Och därav den provocerande titeln meditation eller bön. Jag tror inte att det passar in att säga ett och där. Det är intressant att se att de som försöker förena biblisk bön och österländsk meditation, de nämner praktiskt taget aldrig treenigheten. När de talar om Gud så talar de bara om Gud. Så fort man nämner treenigheten så talar man ju om skillnad. Och då faller liksom genast meditationen. Så det man söker, i så fall det får ju bli Gud så som liksom en gudomlig enhet, ofta i panteistisk riktning, att Gud finns i oss och egentligen i allt. Men har man tagit bort treenigheten då, har man tagit bort det mest centrala i den kristna tron, så då har man inte biblisk bön kvar längre. Det här kan vi ju gärna samtala om, och det är ju påståenden som behöver ifrågasättas och prövas, de påståenden som jag nu gör. Punkt 6 handlar om det olyckliga äktenskapet. Historiskt så kan man säga att meditation och bön har förenats i den kristna kyrkan inom vissa riktningar och i vissa tider, speciellt inom den ortodoxa och katolska kyrkan. Det här beror inte på att det finns kopplingar i Bibeln eller i kristen tro till österländsk meditation, utan det beror på att kyrkan inte har varit medveten om att hon borde vara en filosof, eller att hon är en filosof också. Man har inte varit filosofiskt vaksam, och därför har man tagit upp tankar ifrån egentligen kristendomsfientliga riktningar, främst från nyplatonismen. Och nyplatonismen ligger väldigt nära den österländska monismen. Man säger också att allt är en enhet. Allting startpunkt är något som Plotinus kallade för det ena, och från detta ena har allting emanerat ut, och sen ska allt sökas tillbaka till detta ena. Utifrån en sån världsbild så kan österländsk meditation legitimeras. Men det är nyplatonismen och inte Bibeln. Det är intressant att se också att Plotinus, som då är förgrundsfiguren inom nyplatonismen, både Plotinus och hans lärare Ammonius Saccas heter han, de hade kopplingar till österländskt tänkande. De hade rest i Österlandet och fått inspiration därifrån. Så jag menar att det är ett väldigt olyckligt äktenskap att förena de här två, och att det inte har någon grund i Bibeln, utan det beror på en filosofisk omedvetenhet. Punkt 7, min sista punkt. Där vill jag först säga att lägg märke till två saker här, det tycker jag är viktigt. Jag har här kritiserat österländsk meditation, men jag har inte kritiserat eller varit kritisk mot vårt behov av vila och avslappning. Det tror jag att vi behöver också som kristna, och det kan vara intressant att se. Vi har läst från Markus evangeliet här, och i Markus 6:31 så säger Jesus till lärjungarna att följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Jag är alltså inte kritisk mot detta att man behöver fysisk avkoppling, att man behöver vila. Inte heller mot att det är viktigt att ibland vara ensam, att vara i stillhet. Vi ser att Jesus är det rätt så ofta. I Markus 1, för att fortsätta i det evangeliet, 1:35, tidigt nästa morgon medan det ännu var mörkt, gav Jesus sig av därifrån och gick bort till en enskild plats, och där bad han. Det är inte de sidorna som ju på ett sätt finns med i meditationen, va? Det är inte det som jag har kritiserat. Det är det första jag vill att ni ska lägga märke till. Sen vill jag också säga att i den engelska bibelöversättningen så möter oss uttrycket att meditera, to meditate. Till exempel i Josua 1:8 så är det översatt så, att meditera. I den svenska översättningen så står det så här: låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du i alla avseenden håller det som är skrivet i den och gör efter det. Det är det här, tänk på den dag och natt, som är översatt med att meditera i den engelska översättningen. Men lägg då märke till att här handlar det om en om en meditation som är motsatt den österländska meditationen. Här handlar det alltså om att tänka på, inte att sluta tänka. Här handlar det om att studera Guds ord, hans lag, hans gärningar. Studera det, tänka över det, relatera det till sig själv och till allting annat i livet. Eftersom nu meditation, åtminstone här i det svenska språket, mer och mer har fått det österländska innehållet, så är det ju förvirrande att tala om meditation i den här betydelsen, eftersom det nästan är motsatt. Och därför så tycker jag det är mycket, mycket bra att den svenska översättningen inte har att meditera här. Det här ordet som står här på hebreiska, att tänka över, att meditera i den betydelsen, alltså att fundera över det, att relatera det till olika saker, det möter oss på många ställen i Bibeln. Så det, i den betydelsen finns det en biblisk meditation. Men där handlar det alltid om att tänka över vem Gud är, vad han har gjort i skapelsen och frälsningen, och göra detta utifrån hans ord, det han har talat. Så det är inte tystnad och tomhet, utan det är hans ord. Där vill jag känna vem han är och vad han har gjort i skapelsen och frälsningen. Och jag vill gärna läsa några sådana ställen här i Gamla testamentet som jag uttryckt för just en sån här positiv biblisk meditation, om vi nu ska använda det uttrycket. Psaltaren 1, vers 1 och 2. Säll är den man som inte vandrar i de ogudaktigas råd, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag och på hans ord dag och natt. Han är som ett träd som är planterat i vattenbäckar och som ständigt bär ny frukt. Psaltaren 77 och 12. Jag vill prisa Herrens gärningar. Ja, jag vill tänka på dina forna under. Påminna sig om vad Gud har gjort och att det är samma Gud idag som handlar med oss, som har våra liv i sin hand, som har gjort dessa stora under. Psaltaren 119 och 15. Jag har min lust, jag vill begrunda dina befallningar och skåda på dina stigar. Jag vill begrunda dina befallningar. Vers 23 i den psalmen. Dina tjänare begrundar dina stadgar. Vers 48. Jag vill lyfta mina händer upp till dina bud, ty de är mig kära, och jag vill begrunda dina stadgar. Vers 78. På skam må de fräcka komma, ty de har gjort mig orätt utan sak, men jag vill begrunda dina befallningar. Vers 148. Mina ögon hastar före nattens väkter till att begrunda ditt tal. Där möter vi också i Nya testamentet, Kolosserbrevet 3 och 16. Det har vi det. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra. Låt Kristi ord. Tänk över det. Lär er av det. Vägled varandra utifrån det och så vidare. Andra Timoteusbrevet 2:8. Minns att Jesus Kristus, ättlingen till David, har uppstått från de döda. Påminn er om att han verkligen är levande. Att han verkligen har vunnit en seger. Att han är en uppstånden herre. Tänk på det, begrunda det. Ja, meditation eller bön. Jag tror som sagt var det inte att det finns några egentliga förbindelselänkar mellan österländsk meditation och biblisk bön, eftersom de går tillbaka till helt motsatta livssyner. Jag tror inte heller att människans, våra enskilda behov som individer, kan tillfredsställas i längden av österländsk meditation, utan att det är destruktivt för oss och för våra liv. Utan jag tror att våra personliga behov istället kan bli till fullo mötta först i en personlig relation till den guden som har skapat oss, just för att lära känna honom och leva i gemenskap med honom. Att leva i en sann gemenskap med honom, där han talar till oss, där vi får tala till honom, men där distinktionen mellan honom och mig inte suddas ut, utan han alltid är Gud och jag alltid är Stefan. Första Korinthierbrevet 1:9. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Vi är kallade till en gemenskap mellan distinkta personer, talas om Gud, hans son Jesus Kristus, och det talas om oss. Första Johannes 1:3, vers 3 och 4. Det som vi har sett och hört, det förkunnar vi för er. Det är ögonvittnen som har sett Guds handlande och som har sett Jesus. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och med hans son Jesus Kristus.